Vi ska börja lite om och prata om Guds givande, eller den givande guden är väl rättare sagt. Lek med tanken så här. Det här med olika hus och bostäder har ju blivit väldigt aktuellt för den sista tiden här. Och då kommer jag att tänka på en... om jag skulle vara en far... Om Jenny och jag hade 32 ungar eller något sånt där. Då skulle man vilja att de skulle ha det bra. Och då skulle man se till att de fick bo på ett bra, tryggt och bra ställe. Självklart skulle jag vilja det om jag hade möjligheter. Man skulle gärna jobba och slita ut så och dö för dem. Det tror jag säkert. Det bor här i hjärtat i varje fall. Sen fysiskt och möjligheter kanske man inte har, men det är en annan sak. Om man tänker då liksom att jag går ut och köper en tomt och så lejer man och polar det här och där, de kommer med grävskopor och betongmaskiner och grejer, och så gjuter vi upp en grund. Och så säger jag, det här går inte, vi har inte råd, vi måste snåla in, vi kan inte bo kvar där borta, ni får flytta hit nu. Ja, men det är inte färdigt, säger jag igen. Vi har inget kök, vi har inget toalett, vi har ingenting. Vi har inte råd med den, kom hit, flytta hit nu. Om vi fryser ihjäl på vinter, det är bara en grund. Det finns ju ingenting här. Ja, vad ska vi göra? Säger jag. Och så är jag iväg med familjen dit. Då skulle jag knappast vara barmhärtig. Köra in min familj i ett hus som inte hade värme eller vatten eller någonting. Det vore inte kärlek. Det vore nog något annat som vann en sån gång. I skapelsen, då gjorde inte Gud så. För först så skapade du Gud jorden. Nej. Strunta i ordningarna. Jag bara tittar på ordning nummer 6 och 7 idag. Han skapade en massa grejer. På dag 1, 2, 3, 4, 5. Och sen då, när allting det här var klart. Jorden fanns. Planeten fanns. Växterna fanns. Djuren fanns. Allting så. Då satt han ner människan. Pang. Allting var färdigt och klart först. Han lämnade inte ut oss på någon otrygg värld. Han såg till att det var fantastiskt bra det som var här. Det fanns vatten och värme. Det fanns växter och djur. Och det fanns fullt med sysselsättning. Jag undrar hur lång tid det tog för Adam att namnge alla djur. Det var ju hans första uppdrag det. Tänk dig vilket uppdrag, namnge. Eller Gud gav han det förtroendet som det står, man kan läsa så. Men, och så lyssnade Gud på vad Adam skulle kalla dem. Det hette inte namnge, han lyssnade på vilka ljud det fick. Hypotalamus, det var faktiskt det första djuret skapat. Nej, hippo. Talamus, det är något annat, ni som är lärd. Hippo. Ja, det är flodhäst i varje fall. Hippopotamus. Flodhäst. Jag kan ingen latin. Ja. Och det var KG Larsson som sa den gång. Men jag har aldrig hittat något bibelstöd för henne. Men förmodligen slängde han inte bara ur sig. Att flodhästen var det första djuret som skapades. Ja, det är annorlunda än vad vetenskapen säger. Så gjorde Gud, och så är vår fader till sitt väsen. Han gör allting färdigt först. Och så sätter han människan hit, och så får vi uppdraget förvalta den här skapelsen. Gud släpper inte ägandet. Han behåller ägandet, kom ihåg det. Men han ger oss uppdraget att förvalta skapelsen. Vi ska råda över djuren, vi ska råda över allting det här. Och sköta om det alltså. Som en kärleksgåva. Alltså, tjejer är lite annorlunda. Om jag skulle ge Jenny en fin gåva, så vet jag att den vårdar hon speciellt. Jag tycker kanske inte det är något märkligt. Men minnet och tanken inne, hon är särskilt så. Jag önskar jag kunde vara detsamma. När det är en kärleksgåva, då betyder inte värdet så mycket, utan det finns ett annat värde inne, och då vårdar man sig om det lite mer. Men hela denna skapelse med allt vad som finns på den, inklusive oss själva, För vi är också skapade. Vi är en kärleksgåva. Och då ska vi vårda det speciellt. Tänk på det. När ni ser någon ligga i diket. Eller när ni ser någon äldre som inte längre kan göra någonting. Om ni är frisk, hjälp dem. Det är nåd att få hjälpa andra människor. Då ska vi se. I första Moseboken 1 och 29. Vad står det där? Är någon som har Bibeln uppslagen? Det står så här. Se, jag, alltså Gud, ger er detta. Ni har inte gjort någonting för det. Ni vet inte hur man skapar och tillverkar ett frö som kan leva. Nej, Gud gav det åt oss. Och det skulle använda det som föda. Han ger. Johannes 3 och 16. Till så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. Han gav Jesus åt oss. Även han är en gåva till oss. Trots att han är Gud själv. Gud själv gav sig åt oss. Utgavelse står det på andra ställen. Men Gud gav. Och då kan det finnas lite skäl att börja fundera på, vad är då en gåva? Om jag kommer till Elle och så säger jag så här, Elle, här får du en fin tårta av mig som Jenny har gjort. Den ser ut som en rosenbukett. Du får den om du putsar våra fönster. Är det en gåva? Svår fråga. Ja. Nej, om vi säger så här då. Jonna, du får en moped. Sån här EU-moppe utan mig. Det här är bara exempel. Okej. En sån här EU-moppe. Om du lovar att vad ska man säga? Hjälp mig, mamma. Om du lovar att vinna 1 miljon kronor inom en månad. Nej, det är ingen gåva. Nej, en gåva. Den första tårtan här, det kan vara en muta eller en betalning. Ni vet liksom många företag idag som pratar liksom att vi kan hjälpa dig. Vad har du för problem? Kan vi hjälpa dig? Jaha, säger jag, kom och hjälp mig. Och sen kommer de och ska ha betalt för det. Då brukar jag säga, men ni sa hjälp. Jag brukar bara provocera dem. Jag var ju ute efter att leja er för en tjänst. Men det var ni som sa att ni skulle hjälpa. Sen ska ni betalt och utan gå härifrån med er. Alltså vi missbrukar det här ordet. För en gåva är en gåva. Och en gåva har inga villkor. Den ges fritt och förintet. Du kan inte ge en gåva till en människa och sen kräva att få tillbaka den för att du ångrar det. För då fanns det något dåligt villkor hos dig. Och då får du problem med Gud. Det blir inte välsignat. Du kan inte ge 8000 kronor till en församling någonstans. Om du får bli lite mer populär. Ja, det är kontroll. Man kan inte lura Herren på det viset. En gåva, den ges fritt och förintet. Och det bästa exemplet som jag inte ska gå så djupare i här, men jag nämner det i förbefarten bara, det är ju Kain och Abel. Ni vet att Abel, han blev välsignad av Herren för att han offrade sitt förstlingsoffer. Och då såg Kain det. Och han var avundsjuk på Abel, för allting gick ju så bra för Abel. Och Kain, han fick hålla på att slita livet ur sig för att försörja sig som jägare. Han var avundsjuk. Men han ville också ha Guds välsignelse, för han förstod ju att det berodde på det. Så då gjorde han likadant. Han plagierade Abels sätt att offra. Han offrade en tiondel han också. Men det blev ingenting utav det. Han var bara ännu mer bitter och avundsjuk och kände sig bortkollrad eller bortglömd eller någonting av Gud. För att han, det blev inte välsignat för han, men han gjorde ju exakt likadant som Abel. Är inte Gud rättvis? Jo, men Gud såg också hjärtat. Varför? Om Abel så står det så här att han offrade sitt förstlingsoffer. Och när man är inne på det här med förstlingsoffer, då vet han att det här har Gud givet redan från början. Det som kommer av det här äppelträ eller vad det nu är. Jag har inte gjort någonting förrän, det växer bara av sig själv. Så hur kan jag säga att det är inte ens en gåva? Jag låter bara Gud få tillbaka sitt. Och för han kalkylerade inte, han beräknade inte. Utan han gjorde det bara av en, som en självklar sak för att hedra Gud som har skapat allting. Kain däremot, han ville ha en förtjänst i sitt sätt att ge. Och därför var det inte välsignat. Det går inte att lura Gud. Försök om ni börjar bli övertygad. Men håll inte på för länge, för det kan sluta illa. Det är faktiskt till och med bättre att inte ge. För vi har ingen krav på oss att ge jämt. Så det är mycket bättre många gånger att avstå från att ge. Har ni hört det predikas någon gång så? Men det kan faktiskt vara bättre att göra det ibland än att hamna i den här andra fällan. Det var någon som sa åt mig så här angående en gåva. Om jag är god mot dig, du som är i profetens tjänst, då kommer det gå väl för mig i livet, va? Ja, enligt Guds ord så blir det så. Om jag inte är falsk profet, vill säga, om jag, då kommer du undersöka någon som är falsk. Men om det är en äkta, om du så ger ett glas vatten, så får du en profets lön. Hopp, det är bra. Men nu har jag undervisat om det, så det kommer inte att fungera. Man kan inte undervisa om det där nämligen. För att när han ställde en sån fråga, så var han ju affärsmannen i karen. Så han ville bara hitta ett sätt, hur ökar jag på vinsten ytterligare? Ja, det var ju hur tydligt som helst. Kan jag använda en del av mina pengar och så understödja dig och så blir jag ännu rikare? Nej, det går inte. Visst, ge mig gärna pengar som en fri gåva. Men förvänta dig inte att Gud ska välsigna dig. För du kan inte köpa någonting från Gud. Du får ta emot det han ger dig. För han har givit dig allt redan. Så det är inte bara att göra exakt likadant. Det gäller att göra med rätt inställning i sitt hjärta. För har man mycket pengar, då har man möjligheter att skaffa mycket kontroll över sina medmänniskor också. Har man inga pengar, ja, då är man ofta inne positionen att man hoppas, kan någon stödja, kan någon hjälpa till någon gång. Och ofta kan du få erbjudanden om hjälp, men de kan bli väldigt dyr att ta emot, så det är bättre att säga nej ibland. Jag har fått många erbjudanden om hjälp sedan jag varit kristen, och de flesta har jag tackat nej till, därför att det låg dåliga villkor i dem, och då får du inte ta emot. Det där var om gåvade. Så när Jesus, Gud och Jesus då ger oss någonting som en gåva, då är han likadan. Han ställer inga villkor på oss. Vi får fritt ta emot det. Men han ställer inte några villkor emot prestationer eller så. Eller att vi måste vara tillräckligt snäll eller tillräckligt duktig. Han ger fritt bara av ett enda skäl. Och det hittar vi i första Korinthierbrevet 13:5. Det här kallas för kärlekens lov, eller kärlekens väg, står i min bibel. Om vi ser här, om jag delar på från vers 3 kan jag dra. Det här handlar alltså om hur kärleken är. Och på andra ställen i bibeln så kan vi läsa att Gud är kärleken. Hans väsen är kärlek. Och då står det så här från tredje versen. Om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Det räcker inte om jag så ger 90 miljoner. Jag tror det kan vara mer värdefullt för den här skärven som änkan kom med. Det som ingen räknade. Den där lilla slanten. För att det var givet till kärlek. Så för Gud var det så väldigt mycket mer värt. Kärleken är från fjärde versen, fortsätter jag. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Tänk på vad jag sa om Kain och Abel här. Kain var inte välsignad för att han drivkraft förmodligen var avundsjuka. Den skryter inte. Det gjorde jag en gång. Jag hade haft en jättesvår ekonomisk situation och så helt plötsligt så hade jag hur mycket pengar som helst. Bara en gåta att det bara kom. Och det höll måttet. Jag prövade när jag vägrade ta emot det och det fanns på mitt bankkonto. Det var mitt, sa de. Och då, okej. Då tog jag emot det. Det var flera hundratusen. Och då gick jag från det fattigaste fattiga till att vara riktigt rik. Och jag måste ju säga att jag var inte särskilt ödmjuk. Det var mer en prövning från Gud det där. För jag gick och förhävde mig. Jag var så kötslig. Jag ville liksom ha någon slags revansch. Jag ville liksom visa omgivningen ungefär. Titta, Gud bryr sig om mig. Så jag hade en stor tjock sedelbunt här i ficka som skulle synas hela tiden. Bara för att fåna mig. Så det är inte undra på att de pengarna tog slut fort. Jag fick inse liksom att Gud, jag kan inte hantera mycket pengar. Det stiger mot huvudet. Det är bättre att jag har den som jag har nu. Fram till dess så kunde jag konstatera att jag hade bott någonstans varenda dag sedan jag varit kristen. Jag hade fått äta mat varenda dag. Jag kunde tvätta mig. Ibland hade jag bensin till bilen. Och hade jag ingen bensin till bilen så skulle jag inte fara någonstans helt enkelt. Det fungerade, ja. Men jag förhävde mig verkligen. Jag förstod inte det då, men efteråt så insåg jag, men hur betedde jag mig? Vilken fårskalle. Nu förstår jag varför folk rynkade på näsa åt mig då. Helt rätt. Så det var jag då. Ja, det var kristen om tre. Jag vet inte om jag har blivit något bättre på det området nu, så jag har inte blivit något mer prövad. Men jag vet inte hur jag skulle bli en sån gång. Okej. Femte versen. Den uppför sig inte illa och den söker inte sitt. Kärleken söker inte sitt. Alltså, om jag skulle ge en gåva, pengar, tid, omtanke, bön, det är ju en gåva. Jag avskiljer en viss del av min kraft och engagemang och tid och lyfter en människa inför Gud. Det är också ett givande. Men om jag sökte mitt, om jag liksom var jättenoggrann med att tala om, hörru Johnny, nu har jag varit inne i bön för dig i 3 dygn. Var tacksam nu, någonting alldeles värst, och avguda mig eller någonting. Ja, då vore det ju inte en gåva. Då skulle jag söka mitt. Jag skulle använda bönen för att få någonting själv. Kärleken gör inte så. Kärleken ger fritt och förintet. Ibland är det bättre att jämföra sig med ett äppelträ än med andra människor. För äppelträdet, det lever mycket bättre än vad jag gör. Det är väldigt djupt rotat. Det står stadigt. Och det sträcker sig mer och mer mot himlen för varje år som går. Och utan att göra någonting som bara producerar frukt. Och vem som helst kan gå på det där och äta av det där frukten. Och det här äppelträdet kommer inte att slå ihjäl någon för det. Det är en väldigt bra bild på hur en människa borde vara. Sätt ner dina rötter djupt. Sträck dig mot himlen. Och ge av vad du har att ge. Låt folk få det. Då ta inte betalt för det. Kräv inte tjänster i gengäld. Försök inte bli populär på den. För det går inte att lura Gud. Jag har prövat. Jag vet, det går inte. Sen fortsätter vi. Det här är alltså anledningen till varför Gud ger och är villkorslös. Det här att kärleken söker inte sitt. Beställer man villkor, då utnyttjar man ju sitt överläge. Johannes 14 och 16-17. Det här är alltså innan Jesus. Han förbereder sina lärjungar på att han ska försvinna snart. Det var ingen som hade väntat sig det, inte de. Men han måste ju förbereda dem, för han var ju god. Han visste, jag ska dö. Och ni kommer att sakna mig. Ni har lämnat allt för min skull. Och helt plötsligt finns jag inte kvar. Men då säger Jesus, och jag ska be fadern, för från vers 6 här, 16. Och jag ska be Fadern att han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er, sanningens ande, som världen inte kan ta emot. Men på nytt, jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Så från första Moseboken och nu till Johannes, några nedslag så här, så ser vi att Gud ger. Han ger, ger, ger. Och han ger villkorslöst. För om vi tänker så här, det finns många stackars människor, jag var en sån en gång i tiden, som trodde att man kunde förtjäna frälsningen. Man läste lagboken, nu ska vi se, som en instruktionsbok så här, magisk bok. Du ska inte göra så, du ska inte göra så, du måste göra så. Där och hjälp, men finns någon annan gud, börjar man fundera på. Till slut så insåg jag att ja, men Jesus har gjort allt det här. För Gud vet att jag kan inte uppfylla den här boken. Jag kan välja att pröva den vägen, då måste jag hålla varenda prick. Så istället får jag en annan väg. Jesus. Jesus Kristus. Alltså, tänker så här. Om vi ska komma hem nu så har det blivit en osynlig och väldigt ljudlös jordbävning utanför här. Så det är ett brett, gigantiskt dike som är 82 meter djupt, så ingen vill vara i närheten av det. Och ska vi komma förbi där, så ska vi komma hem, då måste vi ha någon bro av något slag. Och då finns det en byggmästare som har varit snabb och säger att den här lilla gruppen, då måste vi se till att de kommer hem någon gång. Och han har slängt upp en bro som är, ja, de flesta av oss tvekar när vi står där och tittar. Den ser lite bräcklig och havsverk ut, och dessutom verkar han vilja ha, ta någon biljettpris här. Ska han utnyttja situationen? Ja, vi står där och tvekar. Man vågar inte gå på den riktigt. Det kommer en annan kar och säger, men det är klart ni måste hem. Och så lägger han ut en bro lite snabbt, stark och bäran och allting. Då går vi på den där trygga bron. Vi väljer inte den där första. För den var opålitlig. Den kostade någonting att gå på. Den andra, han kom bara, men det är klart ni måste hem. Det fanns inga villkor med den. Han bara gjorde den ändå. Och då går vi på den bron. Om vi går på första bron så rasar vi ner i diket. Kommer aldrig öppna mer. Det där är Jesus. Den andra bron. Den andra vägen. Jesus Kristus är vägen. Den har vi fått. Som en bro att komma från det här jordelivet in i det eviga livet. Det finns ingen annan bro. Han är den enda bron. Och den håller hela vägen. Alltså Jesus Kristus är vägen. Fritt och förintet. För vi har inte gjort någonting för att få den nåden. Vi har ju nätt jämt, hur gammal är vi? Vi som är äldst, vi är väl 29, va? I den här gruppen. Och vi som är yngst, vi är väl bara alltså där 13-14. Så vi har nyss kommit till den här världen. Så vi har inte varit med om mycket. Det var 2000 år sedan Gud gjorde det här åt oss. Så vi kan inte komma och berömma oss att vi har varit duktiga eller vi har gjort någonting för henne. Inte en chans. Vad vi kan göra det är att ta emot det som Herren har givit oss. Inte heller det krävande av oss. Vi får göra det som en möjlighet. Det är inget krav. Absolut inte. Men Gud har lagt ut en sån möjlighet för att det ska finnas det för de människor som väljer så. Naturligtvis vill man att alla människor ska gå på den här bron Jesus så att de får vara med. Men antingen hamnar man i himlen eller också hamnar man i det som Bibeln kallar för helvetet. Det finns bara de två alternativen efter döden. Och då kan vi inte styra någonting längre. För när vi dör, då är våra kroppsfunktioner borta. Då är det ett helt annat tillstånd. Och då är det Guds ande som suger oss till sig. För vi kan inte sköta, vi har ingen kontroll över läget alls då. Så då avgörs det liksom här inne, vad som finns i mitt hjärta. Tog jag emot Guds nåd? Tog jag emot hans räddningsplan. Sen ska vi titta på en liten annan grej. Och där tänkte jag sticka ut hakan en del. Första Korinthierbrevet, 9 kapitlet. Och det är Paulus som säger det här. Det här är Paulus som pratar till församlingen i Korinth angående tillgångar, kan man säga, den här avdelningen. Han klargör sin tjänst och dem och så vidare. Då säger han så här, om jag tittar från vers 11. Jag börjar lite tidigare. Nummer från vers 9. Det står skrivet i Mose lag: du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar. Är det oxarna Gud bekymrar sig om? Säger han inte det för vår skull? Jo, för vår skull blev det skrivet att den som plöjer och den som tröskar ska göra det i hopp om att få sin del. Nu har sått ett andligt utsäde bland er. Är det då inte för mycket begärt att vi skördar något av ert jordiska goda? Han är tuff, Paulus. Han står här i mycket kritik och ändå står han och säger så här. Han vet att han kommer att reta upp girigheten hos folk, någonting alldeles våldsamt med det uttalandet. Men han säger ändå för att det är sant. Och han, längre i kapitlet, så säger han: jag avstår, det är inte så att jag saknar rätt till att kräva min del, men jag avstår den för evangeliets skull. Så det var han klar över. Han ville att folk skulle bli frälst, inte tjäna pengar på dem. Men han säger det ändå. Och då ser man, det finns två huvudgrupper kanske i en församling eller en grupp. Några som har mycket av det jordiska goda. Och några som kan bidra med den andliga biten in i gruppen. Båda ger. Det är vad Paulus påstår här. Paulus säger: jag ger av det andliga goda till er. Är det då inte rätt att ni ger av det jordiska goda till mig? Alltså, så då blir det ju så att det finns till alla. Det är en självklarhet. Så det ser inte alltid ut i våra församlingar däremot. För om du ska kunna, om man är en ledare till exempel i en frikyrka, så det finns ju en viss tendens att man måste ha nått någon slags position i världen också. Och jag har sett jättemånga goda människor, fina, andligt drivna människor inom församlingar som aldrig någonsin får komma till sin rätt. De är utrustade av Gud, de drivs av kärlek, de har rätt synsätt på allting och de har ett kall. Men de får inte utrymmet. Några sådana skulle få vara ledare och liksom anföra församlingen lite mer så att det kan bli mer av det andligt goda. Men det är komplicerat på jorden idag. Det är väldigt höga krav som ställs i ett ledarskap med juridik och allt möjligt. Så därför så finns det ganska många som de är duktiga i det världsliga. Men är man också duktig i det världsliga, då tar det förmodligen all tid som man har. Och sen då ska man dessutom hålla på och bidra för gruppens del med det andligt goda, som också är ett heltidssysselsättning. Det är bara det att det sker osynligt. Det finns ingen som har någonting från Gud att ge om man inte har varit där första hämtande. Men det syns ju inte för någon. Men det måste ske först. Då finns det sen någonting att ge. Likadant är det ju för hur ska sådana människor, pastorerna, gör vi så att vi ska inte binda för tröskan, nej, munnen på oxen som tröskar. Det finns alltså folk som bidrar in i den allmänna kakan med pengar, för det behövs pengar också. Och Gud, jag bara säger, Gud välsigne dem om de gör det för Gud. Att de då fritt och förintet delar med sig in till gruppen utan att ställa krav eller dolda önskningar. Så att de andra kan få dela ut sitt andliga. Man frigör varandra på det viset. Får du ut en god andlig tillstånd i en grupp, ja, då kommer de som tjänar pengar bli duktigare på att göra mer. Utan att de fattar hur det går till, så blir det bara så. Bara de inte börjar förhäva sig, då är det sträcket direkt. för att det andliga lever. Det tillförs in i gruppen och då växer även den biten. Och de som lever andligt och har det uppdraget, de må vara bra av att få gå till Gud så ofta som möjligt för att hämta någonting och ge till gruppen. Så de växer också. Så båda grupperna växer. Men istället så brukar det vara så här att, ja, nu generaliserar jag ju, men får spetsa till det, att man måste vara någonting i världen först innan folk tror att det finns någonting att ge. Ja, men så är det verkligen inte. Det har väl Jesus visat, för han var ju ingenting i världen. Han hade ju inte ens ett hem. Liksom så, det är inte någon villkor. Men jag skulle bara vilja säga, de som jobbar och tjänar bra med pengar, ja, men bara Gud välsignar till det. Använd det på ett gott sätt bara. Så kanske det frigörs andliga resurser hos andra som inte kan ägna all den tiden åt de bitarna. Det är vad Paulus säger här. Om han har bidragit med den andligt goda, är det då fel av honom att önska att de andra ska bidra med det världsligt goda? Nej, det är inte alls fel. Det är så det är tänkt att det ska fungera i en fungerande församling. Församlingen drivs av gåvor, inte affärsverksamhet. Fritt och förintet. Det finns aldrig något krav. Vi säger som, den här gruppen fungerar ju för att några ger mycket. Gud välsignar, säger jag. Och ni som inte ger, var välsignad i det. För det ställs inga krav på det. Det är många som tror att tiondet är det viktiga. Ja, vi ska inte glömma bort att tiondet, det var liksom en mänsklig idé som Gud såg och tog hand om på ett sätt under gamla testamentets tid. Det är en god norm, kan man säga, en livsnorm. Men det nya testamentet gäller andens givande. Så är det så att du får mycket pengar någon gång och så vill du dela ut till en kyrka eller Guds verk eller någonting, bara för att du vill känna dig duktig eller så, glöm det. Det är andens givande. Du måste ha en glädje och en frihet i det också för att det ska bli välsignat. Det ska ligga självklart i ditt hjärta. Då kan de där grejerna växa utan att du ens fattar hur det går till. Annars försöker du förtjäna. Det säger som, jag är ju en som alltid har bemödat mig om att ge. Men jag har också lika mycket bemödat om att ingen ska kunna begripa hur det går till. Det är min livsnorm. Och den har jag hämtat ur AAs, anonyma alkoholisters livskvalitet, lära kan man säga, som man hade. Och det gick ut då på att göra någonting gott för någon medmänniska varje dag utan att de förstod det eller fick reda på det. Man fick lära sig leva så. Och det var för att besegra egot och självet hos sig själv. Och det gick ju bra. Jag har inte börjat på supa än. Det är sådana här små förutsättningar som behövs för att det ska gå bra. Och så har jag fortsatt. Men jag kan inte säga att jag är någon av de stora givarna ekonomiskt. No way. Men jag skulle tro att jag är en av de större givarna om man skulle räkna procentuellt. Om man tänker på pingstkyrkan då. Hur mycket förmåga har jag fysiskt att ge till min församling? Ja, det är inte alls lika mycket som många andra har. Men jag har givet 100%. Så räknar man så skäms jag inte. Så jag vill bara säga er, Gud välsigne er. Vi säger som Lennart här, sjukhus Lennart. När han kommer hit, då ger han av en barnaskapets ande som ingen annan av oss har. Och han har ingen aning om det. Han fattar nätt och jämt själv. Han bara är så. Och det är så mycket viktigare än om någon av er skulle komma med 100 000 kronor. Jag garanterar er. Det är så mycket värdefullare. Sen har vi några som bidrar med pengar så att vi kan vara här. Ja, Gud välsigne, det är stort även det. Men givandet är inte bara pengar. Eller vi säger Anna. Vad heter hon? Anna. Ja, ni vet vad jag menar. Hon som brukar komma hit. en äldre dam som har gjort egentligen vad vi yngre borde ha gjort. Sprung omkring och delade ut traktater och sånt här i brevlådorna i hundratals. Alltså för att gå lej en person för det. Nu ser jag vilka många tusenlappar det kostar. Det är hon givet. Det kanske inte är frågan om pengar. Men vissa personer ger på ett sånt sätt så att det inte behövs så mycket pengar. Då räcker det till ändå. Och det är lika värdefullt det. Pengar ska snart försvinna. Det är därför vi kan lika gärna glömma det här med pengar. Det är inte många år kvar. Vi har några kontanter att röra oss med. Sen är det ett annat system. Och där ska vi säga nej till. När den dagen kommer. Nästa steg nu är att kontanterna försvinner successivt. Ni ser att bankerna redan har börjat med det. Och de bekymrar sig inte hur det ska gå. De tvingar bara på oss det här. De tror att det är bra att vi inte ska hålla på med kontanter. Men de flesta människor vill ju ha kontanter kvar. Det är vårt betalsystem. Och sen inför man det här med något tekniskt och så blir det vilddjurets märke. Det är väldigt ekonomiskt bundet. Och det ligger framför oss och det är inte särskilt långt dit. Så var vaksamma, syskon. Det finns ett säkert sätt. Ska man ha god miljö inom sig, se till att ni är givande. Och gör ni inte som en metod, utan gå inför Gud och tala om för Gud någon gång ibland. Herre, jag håller så hårt i mina ägodelar. Herre, jag vågar inte släppa det här. Eller jag själv står inför prövningar jämt nu. Gud, det finns inte mycket pengar här, men hur ska vi klara upp det här som kommer framför oss? Och det är han som äger allting som finns, som jag går och pratar med. Ändå tvivlar jag. Man borde ju skämmas. När man pratar med Sven-Erik Sköld, han tonar in hela tiden. Och du ska vara en Guds profet, säger han. Du tror inte Gud kan hjälpa dig. Vart har du hört talas om någon gång att en soldat i någon armé måste försörja sig själv under tiden? Det gör väl det riket han tjänar. Det går väl inte att hålla på att arbeta medan man håller på strider och försvara landet, inte? Gud är givande. Och helig ande är givande. Om vi tar emot den heliga ande så kommer vi att bli givande. Men märk väl, givandet är inte bara frågan om pengar. Jag skulle vilja säga att det är den minst viktiga biten. För jag var född i den här gruppen, Lennart. Barnaskapets ande finns inte på många ställen. Jag är ledsen att jag jämför, men det har han överflöd av. Och är vi smart i huvudet så tar vi emot det han har. Och han strålar ut ett bara utan han, nu blir det svårare för eftersom jag berättade, men det var bättre att inte veta någonting, men slappna av det bara, du kan inte göra någonting åt det där ändå, så du bara är så där. Och det är gott, för när barnaskapets ande finns i en grupp, då räcker alla till. När barnaskapets ande finns med, då försvinner kravandarna. Och höga prestationsandarna försvinner. Egyptens folk, de håller sig någon annanstans. De vill inte vara med. När barnaskapets ande finns. Och Gud är höjden, han är glad. Och så säger han, här har jag en grupp barn. De ska jag fostra och utrusta så det växer och blir något gott av. Det är vi. Amen.